Vi ska alltså titta på den här texten som precis lästes för oss i första Mosebok 46. Så ni kan förstå att det var väldigt enkelt att hitta någonting att predika om här. Men vi är ju som sagt mitt i vår predikoserie om Josefs liv. Och vi har sett en massa saker som har hänt med Josef. Han har fått drömmar som talar om framtiden. Hans bröder tyckte inte om de här drömmarna, så de sålde honom till slav och han slutade i Egypten. Och när han väl kom till Egypten så har han välsignats väldigt mycket. Och nu så är han en av Egyptens mäktigaste män. Han är mäktigast under farao. Och det har också att göra med de här drömmarna han hade. Men den här gången var det farao som fick drömmar som Josef kunde tolka. Och därför så såg han att Gud hade ordnat det så att det skulle vara 7 goda år i Egypten. Och sen så skulle det vara 7 dåliga år. Under de här 7 bra åren så har Josef samlat ihop en massa mat i lador. Och nu är vi inne på ungefär det andra året av de 7 dåliga åren. Och ja, vi har i ett par predikningar nu varit i början på de här 2 åren. Och vi har sett att genom svälten i världen så har bröderna tvingats ta sig ner till Egypten och har träffat Josef. Och vi har också sett att de har försonats. Och det som händer nu i dagens text är att det är dags för Jakob, alltså Josefs pappa, att för första gången på 22 år träffa sin son igen, som han trodde var död. Men idag så kommer vi att zooma ut lite ifrån Josef. För det är ganska lätt när vi läser Bibeln att vi inte ser skogen för alla träd. Vi fokuserar på varje berättelse, enskilda historier, utan att titta på helheten. Det gäller lika mycket evangelierna som det gäller de historiska böckerna. Så vi läser i evangelierna om Jesus och mirakel han gjorde och liknelser han berättade. Men vi glömmer bort lite grann att författarna hade en mening med att skriva hela breven. Så vi fokuserar på detaljerna istället för att se den hela övergripande historien. Och likadant när vi läser om Abraham, Isak, Jakob och alla hans barn. När vi läser om Josef och alla mirakel och välsignelser han fick vara med om, så gör vi likadant, att vi glömmer att de här specifika historierna är bara små delar i en mycket, mycket större berättelse. Så idag ska vi försöka titta på skogen och hur den här stora övergripande berättelsen går vidare just genom vår text här idag. Och den stora berättelsen, det är berättelsen om Guds folk. Det är ett folk som har utvalts av Gud för en anledning. Ett folk genom vilken han ska utföra sin plan. Ett folk som tillhör Gud. Och jag har delat upp den här texten i 3 delar. Den första är de första 4 verserna. Den handlar om ett folk för Guds plan. Och det handlar om det löftet som ligger på det här folket. Sen kommer vi att titta på det faktum att det här folket är inte bara en anonym massa, utan är uppbyggt av många enskilda individer. Och vi kommer titta på vers 5-27, det är hela den listan där. Och sen den tredje punkten så ska vi titta på hur det här folket är avskilt för Gud. Alltså att det är ett heligt folk som även att de bor i världen inte beblandar sig med världen. Men vi börjar med den här första punkten då. Ett folk för Guds plan. Och vi ser direkt i början på våran text här att Israel bröt upp med allt han ägde. Och det här är alltså inte folket Israel det pratar om, utan Israel är ju en man som vi också kallar Jakob. Så Jakob och Israel är samma person. Men han har fått namnet Israel av Gud för att han brottades med Gud. Och det är det Israel betyder, den som brottas med Gud. Men det är också det namn som folket som kommer efter honom tog över. Så Guds folk i Gamla testamentet kallas Israels barn. Och det kommer ju utifrån att de är en och samma familj. Och som alla kommer ifrån Jakob. Men här då när Israel bryter upp med allt han äger, då är Jakob 130 år gammal. Och han tar med sig allt han äger, och det är ganska mycket han äger. Ni kommer ihåg att Jakob, han var tvungen att fly från sin bror. Han åkte upp till Haran, heter det. Och där så blev han välsignad hos sina båda fruars pappa. Och han fick ta med sig väldigt mycket djur och andra ägodelar ner tillbaks till Kanans land. Men nu då så ska han ner till Egypten och han tar med sig allt han äger. Och det första han gör är att han stannar i en plats som heter Beersheba. Det är en stad som fortfarande finns idag. Beersheba ligger i Negevöknen i södra Israel, typ sydöst om Gaza kan man säga. Och den här platsen har vi hört om förut. I första Mosebok 21 så nämns platsen för första gången. Då är det Ismael och Hagar som är i det området och de hittar en brunn där. Och så ser vi också att Abraham, som är Jakobs farfar, har grävt en brunn där. Men att Abimelek, som var kungen av Gerar, hade några tjänare som hade stulit den här brunnen. Så när Abimelek och Abraham sluter fred med varandra, då tar Abraham 7 extra lamm och ger dem till Abimelek för att han ska få tillbaks brunnen. Så han köper den här brunnen med 7 lamm. Och Beersheba, det betyder brunnen av 7. Så det är därifrån det har fått sitt namn. Abraham, han planterade också en terebint där, ett sorts träd. Och Abraham tillbad Gud på den platsen. Och han bodde också där ett litet tag. Och senare så bosatte sig Abrahams son Isak på samma plats. Och Jakob och hans tvillingbror Esau föddes i Beersheba. Men Jakob, han bodde nu lite längre norrut i Hebron. Och när han då gav sig av mot Egypten så låg Beersheba precis på den här vägen till Egypten. Så det är på vägen. Men vår text säger att han gick till Beersheba för att göra någonting. Han gick till Beersheba för att offra till Gud. Och vi kanske kan förstå varför han gör det. Jag tror att det är så att Jakob, han är i ett dilemma här. För å ena sidan så vill han ta sig till Egypten. Hans son är där och det finns ingen mat kvar i Kanans land där. Så han måste åka dit. Men att lämna det här landet, det är en stor sak. Det är en väldigt stor sak. Inte bara för att Egypten är ett främmande land och att Jakob nu är 130 år gammal. Utan också, och det här är den stora anledningen, det är för att det landet han lämnar är ett land som Gud har lovat honom. Och hela Guds plan verkar kopplat till just det här landet som Jakob nu ska lämna. Ni vet, Abraham hade fått ett löfte från Gud. Och vi kan se det i kapitel 12, 15 och 17. Och de här löftena, det var egentligen 4 stycken. Den första löftet var: Gud ska vara Abrahams Gud. Det andra löftet var att Abraham skulle bli ett stort folk. Och ni kommer ihåg Abraham, han fick sin son när han var 100 år gammal. Så de trodde inte att det skulle bli någonting. Men när Isak föddes så var han 100 år. Det tredje delen av löftet var att de skulle få Kanans land som en arvedel. Och det fjärde löftet var att genom Abrahams familj, släkt, så skulle alla jordens folk bli välsignade. Och senare så fick Abrahams son och Jakobs pappa Isak samma löften i Beersheba, precis där Jakob är nu. Och vi kan läsa dem i kapitel 26, verserna 23-25. Det står så här: därifrån drog Isak upp till Beersheba. Den natten uppenbarade sig Herren för honom och sa: jag är din far, Abrahams Gud. Var inte rädd. Jag är med dig och jag ska välsigna dig och göra din avkomma talrik för min tjänare Abrahams skull. Då byggde han ett altare där, åkallade Herrens namn och slog upp sitt tält. Och Isaks tjänare grävde där en brunn. Så det är inte så långsökt att det är just det här altaret som Isak hade byggt som Jakob nu går för att hälsa på. Och det här dilemmat Jakob är i, det är ju just att Kanans land är kopplat till Guds löften. Vad är det som kommer hända när han lämnar landet? Kommer löftena försvinna? Ni vet, när Jakob var ung så hade han flytt från sin bror och lämnat landet. Och precis innan han lämnade landet i Betel så hade Gud talat till honom i en dröm. Det ser vi i kapitel 28, verserna 10-15. Då var det så här: Jakob lämnade Beersheba och begav sig mot Haran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och la sig till att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege rest på jorden. Det nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sa: jag är Herren, din far Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoften på jorden och du ska utbreda dig åt väster, öster, norr och söder. Genom dig och din avkomma ska jordens alla släkter bli välsignade. Och se, jag är med dig. Jag ska bevara dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig förrän jag har gjort vad jag lovat dig. Så Gud hade lovat Jakob samma sak som han hade lovat Abraham och Isak. Och han hade lovat Jakob att han skulle ta tillbaka honom till landet. Och det hade han gjort. Och han har levt där i ungefär 40 år vid det här laget. Men nu helt plötsligt på ålderns höst så håller Jakob på att lämna landet igen. Och inte bara han utan alla i hans hushåll. När Jakob lämnar för att åka till Egypten så finns det ingen kvar av löftesfolket i löfteslandet. Så det är inte så konstigt att han är lite i ett dilemma. Och därför så söker han Gud igen. Och man kan gissa vad han har ställt för frågor på det svar som Gud ger här i vår text. Gud säger så här: jag är Gud, din fars Gud. Var inte rädd för att resa till Egypten, för jag ska där göra dig till ett stort folk. Jag ska själv följa med dig till Egypten och jag ska också föra dig tillbaka därifrån. Och Josefs hand ska sluta dina ögon. Så det är nästan som att Jakob har frågat Gud: kan jag verkligen gå? Kan jag gå emot ditt löfte? Och Gud svarar: var inte rädd att resa till Egypten. Jag är med dig. Och där kommer jag att göra dig till ett stort folk. Så de löften som Gud har givit sedan förut kommer att uppfyllas i och med att han reser till Egypten. Där ska Gud vara hans Gud. Där ska de bli ett Guds folk, ett stort folk. Och sen får han ju två personliga löften där. Det ena är att han ska komma tillbaka till landet. Och det andra är att hans son, som han inte har sett på 22 år, kommer att sluta hans ögon. Och det är precis det som händer. Josef, ungefär 17 år senare, när Jakob dör, så stänger Josef hans ögon. Och sen tar israeliterna med sig Jakob, Jakobs kropp upp och begraver honom jämte hans fru Rakel i Kanaans land. Och om vi går ännu längre framåt så ser vi hur Guds löfte infrias i och med att det blir ett stort folk. Det blir till slut ett kungadöme till och med. Och ur det här folket så föds han som ska välsigna alla folken. Vår Herre Jesus Kristus. Han kommer ur de här specifika personerna som vi ska titta på sen. Och varför var det Jesus kom? Jo, Jesus han kom för att kalla ett folk till sig. Så Gud skapade människan för att ära honom. För att upphöja hans namn. Men så föll människan i synd. Och det blev problem. Noa kom, om ni kommer ihåg, Gud började om från början, behöll bara Noa och hans närmaste familj. Men det tog inte lång tid förrän folket började gå emot Gud igen. Och sen så kom Babel, där folket delades upp och spreds över hela världen. Och det står att de här, alla de olika folken hade olika gudar. Men ingen hade den sanna guden som Gud. Så Gud själv väljer ut Abraham för att det i Abrahams led ska komma någon som vrider tillbaka klockan eller som vänder upp och ner på Babel. Som drar alla folkslag till sig själv igen för att ära Guds namn. Och det står i första Petrusbrevet 2:9-10. Det står så här om Kristi folk. Det står: ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Så det här folket vi läser om, som är Jakobs eller Israels folk, det är bara ett steg till det folk som Herren nu har kallat till sig själv att vara ett heligt folk. Och där får vi också finnas med. Vi går vidare till nästa punkt, den jag har kallat ett folk uppbyggt av individer. Så våran text här fortsätter med en lång lista av namn. Och som vanligt med de här listorna så är det inte helt lätt att hitta saker att tala om. Men något som slog mig när jag förberedde det här, det var att även att Gud kallade ett folk för sin plan, så har han nämnt alla som kom från Jakob vid namn i den här listan. Det här är inte bara en stor grupp, en anonym massa individer, utan det här är individer nämnda med namn. Och så är det för att Gud bryr sig inte bara om den gemensamma övergripande nivån, utan Gud bryr sig om dig personligen, bryr sig om varje person personligen på en individuell nivå. Så var och en av de här individuellt är det som blir folket till slut. Och jag tänker att det är fortfarande exakt samma sak. I det heliga folk vi tillhör idag så kan vi prata om kyrkan. Vi är miljarder människor, kanske 2 miljarder på jorden som säger sig vara med i kyrkan i alla fall. Men var och en här som tillhör Jesus är också individuellt älskad. Inte bara för att ni är med i den här stora massan, utan för att Gud känner dig. Gud vill ha dig individuellt. Vi måste individuellt komma till Jesus. Och vi måste individuellt omvända oss från vår synd. Och vi måste individuellt bli födda på nytt. Det är först då vi kommer in i den stora kyrkan. Men Gud bryr sig om dig personligen. Guds folk är inte en grupp människor där man kan bli del av gruppen för att man är född in i den. Om föräldrarna har en tro så innebär det inte att man blir automatiskt del av kyrkan. Det är inte en grupp som man kan glida in i anonymt och bara hänga och tro att man är med, utan man måste ta ett personligt beslut för att följa Jesus. Jesus, han känner dig personligen. Han känner till alla dina rädslor. Han känner till alla dina synder. Han känner till allt om dig. Han känner varenda hårstrå på ditt huvud, står det. Och han älskar dig så mycket att han dog just för dig, så att just du skulle kunna komma till honom med alla dina egna brister, alla dina egna rädslor, och bli individuellt eller en individ i hans stora folk. Så om du sitter här idag och inte individuellt är del av Guds folk, så ber jag dig bli det. Du är här av en anledning, och den anledningen är att Jesus älskar dig, drog dig hit och dog för just dig. Men den här listan med människor, den är ganska intressant, för jag har pratat mycket med muslimer under en tid här, och de brukar alltid prata om att alla de här profeterna som finns, de var perfekta. De gjorde aldrig något fel. Men när vi tittar i våra texter här så ser vi en lista på människor som får höra Guds tilltal och allting, men de är inte perfekta. Gud har utvalt ett folk, inte för att de är perfekta, utan för att han är perfekt. Och han drar icke-perfekta människor till sig. Om vi tittar på den här listan, så det första vi ser, det är att de alla kommer från Jakob, som jag sa förut. Alltså, det nämns inga fruar eller husfolk eller slavar eller vad det nu är för någonting. Och vi vet också att Jakobs fruar, både Rakel och Lea, är döda. Och vi ser också att inga av de 12 sönernas fruar nämns. Inte för att Bibeln ogillar kvinnor, utan helt enkelt för att det är just alla som kommer ur Jakob som vi följer här. Och det här är en lista på alla hans söner, sonsöner, döttrar och sondöttrar. Alla ättlingar som han förde med sig genom Egypten, eller som han förde med sig till Egypten, som det står i vers 7. Och den här listan, som ni hörde, delas upp per mor. Om ni ser, först så är det Lea, och sen är det Leas tjänarinna, och sen är det Rakel, och sen är det Rakels tjänarinna. Och hur många som kommer ur varje fru där. Och jag tycker alltid att det är intressant att om man läser texten om Jakob och Rakel, så ville Jakob ha Rakel väldigt mycket. Och Laban, hennes pappa, lurade Jakob att gifta sig med Lea. Det gjorde han för att Lea var svag i ögonen, tror jag det står. Hon var säkert blåögd. Det sa jag när vi predikade förra gången. Men det var ingen som ville ha henne. Hon var inte så fin kanske, eller jag vet inte. Men Gud har verkligen välsignat henne. Hon får dubbla antalet ättlingar kommer från just Lea. Så Gud välsignade henne. Ingen ville ha henne, men Gud ville ha henne. Och han välsignade henne för det. Och det är ju faktiskt till och med så att Jesus själv kommer ur Leas linje. Så hon är verkligen välsignad. Men någonting jag såg också i den här listan är att det är väldigt få döttrar i familjen. Så är det. Det är två. Jakob har en dotter som heter Dina. Och sen har han en sondotter som heter Sera. Dina har vi hört om förut när Ruben och Simeon dödar en hel stad för att de har varit elaktiga mot Dina. Men Sera är en ganska intressant person, för hon nämns bara en gång till i Bibeln. Och det är ytterligare en sån här uppräkning av människor. Och då tänker ni, vad är det för intressant med det? Jo, för att den uppräkningen sker när de lämnar Egypten. Så den här kvinnan Sera, hon verkar vara väldigt ung här. Hon kommer med dem till Egypten. Och sen när uttåget sker, som jag tror är ungefär 215 år senare, så är hon fortfarande där. Och man kan tycka att, ja, det låter ju inte riktigt troligt. Men om man tittar på åldrarna på de här patriarkerna, så ser vi att Jakob flyttade nu till Egypten, han är 130. Han kommer dö när han är 147. Isak, hans far, han levde till 180. Abraham, han dog när han var 175. Ni vet, åldrarna i Bibeln, innan Noas flod så levde de upp till som 900 år. Och sen så kom floden och då Sem och Noa levde 350 år till och Sem levde också så där 500 år. Och sen så har det liksom åldrarna gått ner ganska så rejält. Så här har vi kommit ner till lite under 200 år. Så det är inte helt omöjligt att den här Sera kom till Egypten och också lämnade Egypten. Vilket är intressant. Det finns en massa olika judiska texter på internet som ni kan läsa om ni är intresserade av det. Men så listan är återigen inte bara männen i familjen utan också kvinnorna. Men det innebär ju att Jakobs avkomlingar är väldigt många killar. Det är bara två tjejer av 70. Och det betyder ju också då att den samlade gruppen som kom till Egypten måste ha varit mycket större än de 70. Eftersom de fick barn och så vidare. Och vi kommer ju se sen att från de här 70 plus fruar och hushållsfolk och sånt, så växte man under de här 200 åren till liksom en halv miljon. Så det gick väldigt fort där. Men det vi också ser i listan är att de här människorna, de är inte perfekta på något sätt. Vi har en massa namn som gjorde väldigt dåliga saker. Först har vi bröderna som sålde Josef själv till Egypten. Och sen har vi då Jakobs bröder, eller Dinas bröder som dödade en hel stad för att Sechem var på Dina där. Och sen så har vi Peres som är en väldigt intressant person. Peres är alltså den personen som Jesus kommer ur. Och han är Judas son. Men han är inte som de andra av Judas söner, för han är också son till en kvinna som heter Tamar. Och Juda och Tamar fick ett barn utan att Juda visste om det. För det var så här att Tamar var gift med Er. Det står i texten där att Er och Onan hade dött i landet redan innan de åkte till Egypten. Er var gift med Tamar. Er dog. De hade inga barn. Så på den tiden så var det då Onans tur att gifta sig med Tamar. Men han vägrade få barn med henne också. Och han dog också. Och då så var det den tredje sonens tur. Och Tamar sa till Juda att jag vill ha den yngste sonen som min man. Men Juda tillät inte det. När den yngste sonen var gammal nog så ville han inte ge Tamar det ändå. Så Tamar klädde ut sig till en prostituerad och lurade Juda. Och Juda gick in till henne och hon blev havande. Och hon hade tagit Judas ring, om ni kommer ihåg. Så när Juda blev arg på Tamar och skulle förskjuta henne så visade hon bara ringen och sa att det här är ditt barn. Och det barnet som föddes, han hette Peres. Och han är en direkt nedstigande led till Jesus Kristus själv. Så det finns många sådana intressanta berättelser i den här familjen. Så det är alltså ingen perfekt grupp människor, utan en grupp syndare från en dysfunktionell bakgrund som Gud använder för sina syften och sin plan. Och så är det fortfarande med Guds folk. Vi är en massa intressanta människor från olika, mycket dysfunktionella bakgrunder. Vi är syndare och ändå så är vi kallade in i hans familj. Och som hans familj så är vi nära varandra, vi älskar varandra mer eller mindre bra. Men det innebär också att det kan uppkomma konflikter ibland mellan oss. Men eftersom vi är samma familj så gäller det att lösa de här konflikterna. För att vi är kallade av Jesus att gå från mörker till ljus. Och vi har också en uppgift som Guds folk. Och det är att ta Kristi evangelium till jordens ände. Så precis som Gud utvalde Abraham, Isak och Jakobs ättlingar till att föra vidare hans plan, så är det samma idag. Vi är precis som dem syndare, men vi är frälsta av nåd och vi har ett uppdrag att göra. Så låt oss göra det. Sen den tredje och sista punkten i predikan har jag kallat ett folk avskilt för Gud. Och när vi går tillbaka i våran text så ser vi här då att Juda får gå i förväg till Josef för att han ska visa var de ska bo någonstans. Och de kommer till Goshen som ligger i norra Egypten, liksom i deltat, i Nilens delta ligger det. Så det finns alltid vatten och det är grönt och fint där, så det är perfekt för djuren. Så Gud välsignade dem rikligt och vi ser senare att de växer som ogräs där nere. Men när de kommer ner till Goshen så träffar Jakob Josef för första gången på 22 år. Det är en känslomässig återförening och Josef faller Jakob om halsen, står det. Och han grät länge vid sin hals. Och Jakob, han säger någonting intressant. Han sa att nu kan jag dö. När jag har sett ditt ansikte vet jag att du fortfarande lever. Vilken skillnad från den Jakob vi såg i kapitel 42. När Jakob sa att allting är emot mig. Jag kommer dö i sorg. Då var han övertygad om att Josef var död. Då var han övertygad om att Simeon som satt i fängelse i Egypten var borta. Han var övertygad om att han skulle förlora Benjamin för att han var tvungen att följa med till Egypten andra gången. Han var ledsen och rädd. Och det var han för att han hade intalat sig massa saker som inte var sanna. Men Gud hade en annan plan och sanningen var en annan. Då ville han dö för att allting gick emot honom. Nu är han lycklig, så nu kan han dö. I vår kultur så kanske det är svårt att säga att allting är så bra, nu kan jag dö. Vi är så avskilda från döden att vi ser det som någonting av det värsta som kan hända. Även att det händer oss allihop. Döden här är inte problemet för Jakob, utan hur han dör. Han får se Guds löften falla in. Och då kan han dö lycklig i vetskap att allt kommer bli som Gud har planerat det. Och så är det med våra liv också. Vi vet alla att vi kommer att dö en gång. Frågan är, hur gör vi det? För 2 veckor sedan så berättade Denise berättelsen om när hennes dotter gick bort. Hur hon var i Kristus och hade sitt hopp i honom så att det syntes. Folket runt omkring henne såg att den här tjejen, hon dör på ett riktigt bra sätt. Hon kunde dö för att hon tillhörde Kristus och hade Guds löften för ögonen. För hon vet att det kommer att bli bra till slut. Och min fråga då är, hur är det med dig? Om du skulle dö i närtid, skulle du göra det som någonting, någon som ropar allt emot mig? Jag kommer dö i sorg. Eller skulle du kunna säga att nu när jag är Jesus så har jag full förvissning om att Guds löften kommer gå i uppfyllelse och allting kommer bli bra. Den som tillhör Kristus, vi vet också att vi kommer leva om än vi dör. Eller hur? Så vi har ett hopp som går långt utöver det här livet. Men det var en liten avstickare där. Tillbaka till texten och vi kommer snart avsluta. Vi ser att Josef planerar för att de ska bo i Goshen. Och han planerar också att de ska få leva i fred. Ser ni det? Att de ska få vara i fred från egyptierna. Det är en genial plan som Josef gör. Han säger att jag ska gå till farao och säga att ni är fåraherdar. Och egyptierna gillar inte fåraherdar. Så om ni också säger att ni är fåraherdar när han kommer, då kommer han lämna er i fred, för de avskyr sådana som er. Och på det sättet så skyddar Gud folket från att blandas upp och försvinna. För det här med folkuppblandning, det är någonting som sker hela tiden naturligtvis, men som också har skett under lång tid i krigsföring. Så vi ser det i Gamla testamentet när den norra delen, när Israel blir ett kungarike, så delas det upp i södra delen och norra riket. Och det norra riket är 10 av stammarna och det södra är 2. Och i det norra riket, som sen kommer att kallas Israel, så kommer Assyrien in och tar dem. Och så plockar de med sig allt folket och sprider ut dem i Assyrien lite överallt. Och sen så tar de en massa assyrier och flyttar in dem i norra riket. Och sen så blir det en mix och så skapas en folkgrupp som heter Samarier. Och eftersom det här löftet som Gud har gett är just till de som kommer ur Abrahams släkt, så är det också viktigt att den här släkten kan särskiljas. Och därför så kommer de hela vägen till Egypten och de särskiljs där. De blir välsignade och får allt det goda som Egypten har att ge, men samtidigt så blandas de inte upp, utan de görs till ett stort folk. Och sen får vi se i andra Mosebok att de drar ut ur Egypten som ett stort folk. Och de får ju med sig en massa egyptier också där. Men de blir alltså avskiljda. Ett heligt folk som lever i Egypten men inte med Egypten. Och det finns också en likhet med oss som kristna. För precis som Jakobs folk, Israels folk, tillhörde ett annat land än Egypten när de bodde i Egypten, så är det med oss. Vi som är kristna, vi tillhör inte längre den här världen. Vi tillhör ett annat rike. Och vi som kyrka är en ambassad för det här andra riket. Och i Nya testamentet i Romarbrevet 12:1-2 så säger Paulus så här: därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar Gud. Och det jag vill peka på här är den här grejen att anpassa er inte efter den här världen. Och vi läste också 1 Petrus 2:9-10 förut. I vers 11-12 så står det så här: mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttliga begär, köttsliga begären som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna så att de som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker dem. Så precis som Israels folk skulle hålla sig ifrån världen eller ifrån Egyptens folk, lika så ska vi som lever i världen inte vara av världen. Vi måste förstå att vårt löftet för oss är ett annat rike. Det är Guds rike. Och vi är främlingar och gäster här. Låt oss därför leva på ett sådant sätt att vi är ett heligt avskilt folk. Som följer vårt faktiska rikes lagar och regler. Så att vi inte blandas in och blir som världen i övrigt. För det är Guds plan med oss. Guds plan är inte att vi som kristna ska försvinna ut och inte bli ett folk. Utan Guds vilja med de kristna är att vi ska bli ett folk. Som gemensamt följer honom. Och som kanske ibland ser konstiga ut eller gör saker som känns underligt för världen. Men vi tillhör honom och därför så ska vi vara avskilda för hans heliga uppdrag. Låt oss be tillsammans.